Podplay. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Och du sitter i någon form av kupé.
Jag är åter i den gula bussen, aka The Pussy Wagon.
Vad härligt med dig. Det är inte första gången du installerar dig där för en poddsändning.
Nej, men jag börjar bli ruttad.
Ja.
Man får lägga upp det som så att man får försöka hitta en ställplats för natten. Mm. Och då har jag en förkärlek för antingen djup, djup skog eller vid någon form av vattendrag.
Just det.
Och då får man ju utgå, det finns olika kriterier. Men när sen du kom in i mitt liv så är kriteriet bra täckning och bra akustik.
Just det.
Så att jag sitter här nu i cockpit med insvept i Metas duntäcke. Jag har ett glas prosecco i ena handen och någon form av inferno av sladd framför mig. Och så sitter jag och tittar ut över, jag är på Härnön, Härnösand. Sitter jag och tittar över solnedgången här.
Fantastiskt. Alltså sämre poddmiljö kan man ha.
Du, I have done worse. And you too.
And me too, yes, yes. Och idag ska det bli ons idag. Kan man
äntligen
räkna med det?
Lite ons.
Ja, ja. Berätta, vad ska
du,
vi...
Är du taggad för det, Anna?
Ja, men alltså taggad för det vet jag inte. Just nu så är alla inslag i tillvaron lite av en kamp och utmaning. Jag har ju jobbat otroligt mycket sista dagarna. Jag har sovit så gott som större delen av den här dagen. Faktiskt. Så att nu börjar jag liksom hitta tillbaka. Min hjärna börjar försöka så här, reboota lite grann. Och jag kom, så här, min inställning till just det här poddtemat och poddavsnittet kommer bli passiv, kan jag säga.
Du är tunn.
Jag är oerhört tunn här.
Har du, om jag börjar så här, har du någonsin varit på ravefest?
Vad är det för fråga? Nej. Nej. I'm coming there.
Jag kan se dig skutta runt med några neonfärgade hot pants, såna här ponytails, dubbla tofsar och så någon form av sån här liten napp hängande som blinkar i takt till musiken.
Du, alltså, på ett sätt så intresserar det här mig, för att jag vet ju, jag har ju liksom en bild framför mig hur det brukar se ut. Det är mycket fluorescens.
Ja, vi ska se om den stämmer.
Ja, det, eller?
Ja, för all del.
Ja, för det
för
tycker
all
jag ändå,
del hjärtat.
Där är jag inte så tunn ändå, trots allt. Det kan jag ändå relatera till.
Ja, just det. Du tänker mer sån här DNA-pasta.
Ja, pasta, men också crime lights, UV-lampor. Och det här tycker jag ändå...
Nej. Jag har något.
Nej, men det ska bli superintressant. Jag tror att jag kommer lära mig att få en djupare inblick i rave-subkulturens vara och icke-vara idag. Och många andra med mig. Och jag är superspänd på att höra om dina erfarenheter. För jag vet ju att du har ju varit superinvolverad i det här. Rent professionellt alltså.
Ja, men jag har ju det. Och jag var faktiskt tvungen att gå till Maria och Charlotte, de som driver Facebook-gruppen Över min döda kropp. För jag vet att vi har haft knarkavsnitt innan och jag kunde liksom skönja ungefär vad jag pratade om. Men jag blev lite osäker på hur mycket har jag egentligen pratat om mina år på rave-kommissionen. Och vi har inte haft ett specifikt avsnitt om det.
Just det.
Så det är möjligt att jag kommer toucha lite saker vi redan har pratat om. Men jag kommer gräva lite djupare i...
Spännande.
I olika psykedeliska saker.
Men får man fråga då, är det ett likhetstecken mellan rave och knark?
På den frågan finns det två svar. Och det ena är ja. Och det andra är nej.
Ja, tack för tydligheten. Jag känner mig mycket klokare nu.
Jag tror att det kommer klarna, Anna.
Okej. Jag lutar mig tillbaka och
vi tar det ordet från början, och du är fri att när som helst kliva in med olika typer av frågor, reflektioner, tankar och backspeglar.
Det kommer jag definitivt göra.
Nej, men så här är det. Rivkommissionen, alltså vad är det ens för namn? Vad är det ens för begrepp? Och håller man fortfarande på med rivfester? Det var ju lite trendigare förr. Mm. Jag tar dig med på en liten resa.
Oh, underbart.
Mm. Rivkommissionen, som den då kallades, det är ju liksom en grupp, en funktion inom polismyndigheten.
Mm.
Den skapades 1996. Mm. Vet du varför?
Nej, det vet jag inte, men jag kan tänka mig att vid den tidpunkten hade liksom att fenomenet var etablerat då, och att man kanske saknade instrument att beivra brottslighet och kanske försöka få bukt på narkotikaproblemet i de miljöerna.
Ja, visst. Har du hört talas om Docklands?
Ja, det har jag gjort.
Just. Och man kan säga att rivkommissionen startades på grund av Docklands.
Mm-hmm.
Docklands är alltså en mytomspunnen rivklubb som låg i Fängboda Varv och som var verksam mellan 1995 och 2002. Grundarna var Mats Hinse och Anders Varvius. Och Mats Hinse...
Varvius?
Eller Varvius,
det
kanske.
Det passar ju väldigt bra, menar jag, eftersom...
Ja. Ravius, som han hette. Nej, men... Och de här herrarna... Vi har ju... Nu ska jag inte göra mig rolig över någon politiker och så, men vi bor ju i Sverige. Och i Sverige finns ju lagstiftning gällande förtal. Så jag säger så att de här herrarna... En av dem blev väldigt sur på att det var så mycket polisrazzior runt Docklands, som han grundade. Så då... Man får googla helt enkelt på de här herrarna om man vill veta mer om dem.
Men fråga, grundades Docklands för liksom att köra rave där?
Ja,
ja. Ja, det var liksom hela syftet.
Det var ju en raveklubb.
Ja, okej. Okay.
Och Docklands finns ju kvar, själva byggnaden. Jag tror att det är typ en restaurang eller ett fik nu. Där var det ju party. Party. Och det började flöda narkotika. Gudrun Schyman blev ju ditbjuden och var gäst.
Ja, just
hon
var
så förvånad att det var sånt halli och hallå att hon var där. Hon var nog inte riktigt inläst på vad hon blev inbjuden till.
Just, hon hade inte gjort liksom läxan riktigt. Men det här minns jag ju faktiskt.
Och jag kan säga en anekdot. Jag vet en person. En bekant till mig. Alltså det är en ganska lättlurad målgrupp. Han for ju omkring på Docklands och han köpte ju små ark med pyttesmå färgglada klistermärken i random leksaksbutik. Och de får han runt på Docklands och sålde som LSD-trippar pissedyrt. Och det var det ju inte. Och folk köpte dem dyrt och la dem på tungan och och tyckte, för fan vad bra. Det var ju köpt liksom på Buttericks eller något.
Men alltså, kan vi inte bara prata lite grann om företeelsen? Vad är det? Alltså, vi snackar då många människor som samlas, som i det här fallet då Docklands, och untsar till, vad är det, elektronisk musik?
Ja. Gud vad du lät gammal.
Ja, men det är ju det. Det är så jag tänker.
Ja. Och jag ska säga så här, och när jag lite raljant svarade ja och nej på din första fråga. Om man går till en rejfest, vilket jag då har gjort år ut år in när jag jobbade på rejvkommissionen, så kommer jag i 100% av fallen att hitta narkotika med lätthet. Många gånger kommer jag inte ens in på festen för att det är så mycket att göra redan på parkeringen eller i skogsområdet runt omkring. Men, skulle jag vilja säga, det finns en väldigt stor klick människor som bara älskar rivkulturen, den elektroniska dansmusiken, miljön och allting runt omkring det som aldrig någonsin skulle ta i narkotika med tång ens. Så att och de har jag också träffat på, och de tycker att det är ganska skevt med de andra som gör det till en liksom knarksubkultur.
Ja, just det, och liksom
för det drar ju till sig massa
ner.
Skit.
Ja, jag fattar.
Och på den här tiden så hade ju polisen då en ganska burdus inställning till rejfester. Man helt enkelt kom dit och stängde ner skiten, drog ut sladdarna, icke tillståndsgivet, och liksom bråkade verkligen med dem så att de inte fick ha sina rejfester. Exakt. Men sen så blev det ett namnbyte. Rave-kommissionen kom att heta Ungdomssektionen på Länskriminalen i Stockholm.
Okej. Det är lite annat signalvärde i den namnet.
Lite annat signalvärde. Och en lite mer breddad verksamhet.
Ja, ja. Det kan man säga.
Främsta uppgiften är att bekämpa narkotikans missbruk och förhindra nyrekryteringen. Och målgruppen är 15-20 år. Hm. Man sprang fortfarande på rejvfester, för det var rätt många sådana. Mm. När jag började på rejvkonsumtion, jag ska ta liksom min tid där. Men då började man jobba med de här rejvfesterna lite på ett annat sätt.
Mm.
Man fick ju reda på att de var där. De hade ju, det var ju så här att de ville inte berätta vad de var, såklart.
Nej.
För att då skulle det bli nedstängt innan de ens startade.
Mm.
Och på den tiden så var det att man fick ringa typ ett telefonnummer. Och så var det på en telefonsvarare som fick man reda på det. Och det där telefonnumret fick ju rivkommissionen sekund ett.
Mm.
Så att man ringde ju helt enkelt och lyssnade var det var någonstans.
Mm. Mm.
Men då hade man lite en annan approach. Man åkte dit. Till exempel var det ganska ofta vid Flatenbadet. Och så fick polisen komma dit och traska genom skogen. Och så sa man att hörni, de här dieselaggregaten som ni har släpat ut i skogen. Och sen har ni riktat baskaggarna ut över vattnet. Alltså det ringer människor ner från fucking Nynäshamn som störs av...
Ja, precis.
Om ni bara tar och riktar högtalarna rätt in i skogen istället, så får ni fortsätta med er fest.
Mm.
Så att man hade en lite mer nyanserad approach till rejfesterna än att bara stänga ner skiten.
Mm, mm, jag förstår, för det är ju, löser ju sällan problem. Det förflyttar däremot ofta ett problem.
Exakt.
Men får jag fråga lite grann, för det, vi, många förknippar ju det här med narkotikabruk som vi har varit inne på. Och vissa typer av narkotika, du kommer säkert komma in på det. Men finns det någon tanke om varför det var, blev så uttalat just i de här sammanhangen? Var det för att förstärka den här lite psykedeliska upplevelsen av de här ljusfenomenen från fluorescensen av Unds Unds, den höga elektroniska musiken, känslan av frihet, vad vet jag? Eller har du någon tanke kring valet liksom lite grann av narkotikum och varför det var så utbrett i just de här kretsarna?
Ja, men superbra fråga, för det här är en fråga som man har ställt sig själv, och framförallt har jag ju alltid ställt den till personerna som man träffar och man ingriper emot. Och överrepresenterat skulle jag säga, självklart fanns det ju cannabis, amfetamin, de vanliga liksom drogerna, centralstimulerande drogerna, men totalt överrepresenterat som droger som kanske finns mycket mer sällan på andra ställen var just det du säger, de hallucinogena drogerna. Ecstasy, MDMA, LSD-trippar, svampar, kaktusar, allting som ger dig på psyket och dina sinnesintryck.
Just det.
Egentligen schack och cola, det blir det ju bara jävligt pigg av.
Mm.
Och cola blir också pigg och dum i huvudet och dryg av. Absolut, schack, det sitter ju kanske 6 timmar, då blir du pigg. Då kan du ju stampa runt en hel natt ute i skogen.
Vi pratar om amfetamin nu.
Exakt, och du blir inte trött och du känner inte hunger och så vidare. Kokain är dyrt och dessutom så sitter du bara i kanske vadå, en timme, 90 minuter.
Precis.
Det är dyrt att hålla på. Men ecstasy, MDMA då, och LSD-tripp och så, det ger ju på sinnesintrycken. Du upplever saker som du inte kan uppleva utan. Du känner saker, du ser saker, du hör saker. Blir inte särskilt ofta aggressiv och dumdryg, utan du kan nästan bli tvärtom, väldigt taktil, du, liksom,
kärlekskrank,
kärleksfull. Och sen får du såklart då en levlad upplevelse av det du får av musiken och naturen och dina vänner och sådär. Jag har ju liksom aldrig slagits med någon som har tagit ecstasy.
Nej.
De bara, åh, du har så fint mjukt hår, Lena. Ja. Jag har ju berättat för dig med de som satt och käkade upp min matlåda i bilen när jag körde in dem till polisstationen. Så en godaste macka jag ätit i hela mitt liv.
Ja, men det är ju ändå rart på något vis.
Varför sitter det en grön elefant här bak? Man bara, ja, jag vet inte. Jag satte den där i morse, den får åka med. Så.
Och målgruppen då? Är det ungdomar företrädelsevis alltså?
Man breddade ju verksamheten och jag ledde ju in på RIV-kommissionen 2004.
Mm.
Då var ju fortfarande en hel del rejfester. Då hade de ju flyttat in i scoutstugor, friluftsområden, sommarstugor. Mm. Nu behöver vi hitta platser att vara på.
Mm.
Där man också kan dra på med rätt mycket musik. Så det var ju väldigt mycket utomhus.
Mm.
Jag vet inte hur mycket jag har pulsat i snö och gått långt. För att de har ju en ganska hög motivation för att ta sig till de här ställena.
Det är klart.
Mm, men man breddade verksamheten och jobbade väldigt riktat mot unga.
Mm.
Förstagångsanvändare, folk som inte ska rekryteras in i den. Tjejer, gärna.
Mm.
Jobbar mycket mot skolan och sådär.
Mm.
Och det var ett hårt jobb, ska jag säga. Rivkommissionen då, som det fortfarande kallades, fast det hette ungdomssektionen. Där jobbade man i 5 år.
Mm.
5 års kommendering. Man insåg att efter 5 år så är du liksom utsleten. Du kommer inte palla mer än 5 år.
Var för det var så?
Jag aldrig jobbat hårdare än på rave.
Aha.
Det var många övertidstimmar varje arbetspass.
Och ändå kan man ju tänka att det här utgör ju liksom en del av de problem som blir en polisiär angelägenhet och som berör ungdomar. Alltså jag tänker alkohol och liksom alla de här andra arbetsområdena måste ju också ta sin resurs. Liksom.
Absolut. Och rivkommissionen, jag kommer kalla den det hela det här avsnittet, för jag orkar inte säga ungdomssektionen på länskriminalen i Stockholm, var självförsörjande. Det var alltså... Vi hade x antal arbetsgrupper och vi var x antal poliser i varje arbetsgrupp. Och då roterade man, så man jobbade 20 veckor ute.
Mm-hmm.
Där man helt enkelt var en yttre grupp som då åkte runt på de ärenden. Ska beskriva vad det var för ärenden man jobbade med.
Mm-hmm.
Och sen en av grupperna var alltid inne och utredde. Och så roterade man.
Okay.
Vilket gjorde att gjorde du ett dåligt jobb ute så skulle du måndag morgon få skäll av dina kompisar som jobbar inne. Och nästa gång skulle du inte göra samma fel igen.
Mm-hmm.
Så att jag kunde ju, om man var inne i grupp så kunde man ha 3 grova ärenden samtidigt med häktade i samtliga ärenden och man utredde själv. Så man lämnade liksom aldrig över till någon annan utan man var både ingripande och utredande grupp.
Mm.
Så det var ett hårt jobb.
Verkligen.
Frågan är vilka man rekryterade dit. Det var ju en typ av personer skulle jag säga.
Mm.
Och framträdande är en extremt hög social skill.
Mm, kan jag tänka mig. Mm.
Att snacka med kiddos, drogliberala kiddos och missbrukare, sos, morsor, farsor, rektorer, fältare, Maria Ungdom, vårdinstanser. Du var tvungen att vara, att spela på alla strängar alltid.
Jag förstår det.
Och lite yngre poliser där.
Mm.
För att det skulle funka helt enkelt. Mm. Och det var en speciell enhet på ganska många sätt. Jag kommer komma in på det. Men jag tänkte att jag skulle gå igenom lite olika typiska arbetsuppgifter.
Ja,
som man hade på rivkommissionen.
Ja, gör det.
Förutom rivfesterna som innebar rätt mycket skogspromenader, nappar, särskilda linser de hade i ögonen, självlysande skor och så vidare. Och sen så fanns det ju de som man absolut inte kunde se på att du är en person som gillar att gå på rejfest. Du gillar elektronisk musik. Mm. Du söker dit till den gemenskap. Sen hade vi ju under ett par år knarkkryssningar.
Jaha.
Rivkryssningar.
Va?
Där de här extremt företagsamma gossarna och flickorna lyckas hyra Silja tror jag hette det. Det är väl det som heter Tallink nu va? De
säkert.
Lyckades också hyra hela fartyg.
Va?
Och skulle ha så kallad partykryssning.
Aha.
Och ska säga, jag har haft rätt mycket uppgiftslämnare genom åren.
Mm, mm.
Golare har inga polare. Jo, de har jättemånga polare och alla jobbar på rave-kommissionen typ.
Jag förstår.
Man är extremt duktig på att hantera mycket uppgifter. Så att vi fick reda på att nu ska det komma en kryssning och det kommer flöda så fruktansvärt mycket knark på de här kryssningarna. Det går ut på att man är på en begränsad yta där polisen inte är. Mm. Och sen så lyssnar man på elektronisk musik och knarkar hela natten.
Ja, det måste ju vara ett drömscenario. Alltså vara ute till sjöss.
Ja, verkligen. och då hade vi en väldigt framåtlutad åklagare som sa så här att det här ska jag jobba med. Det här är exakt det jag ska jobba med. På vilket sätt ska du jobba, frågade vi. Jag ska vara ombord. Jag ska gå undercover. Vi
nej, bara, vad roligt.
Du är en farbror till att börja med. Okej. Okay. Så han sa att jag kommer ombord och typ tre av er kommer ombord. Och vi kommer inte göra någonting ombord. Vi ska inte ingripa, vi ska inte göra någonting. Utan vi ska bara vara på plats för att bilda oss en uppfattning. Mm, mm. Och sen gör vi en jätterassja när båten kommer in i Värtahamnen igen efteråt. Och då tillhörde jag enheten som då skulle vara att ta emot i Värtahamnen. Och vi fick ju då kontinuerliga, vad säger man, lägesbilder.
Mm.
Och det såg ut så på båten att det var helt enkelt A4-lappar som satt på hyttdörrarna. Mm. Här finns det schack, kostar så här mycket.
Sluta.
Här finns det MDMA, här finns det svamp, här finns det cola. Så man gick helt enkelt till den hytten man ville ha och så köpte man. Men, då stod ju någon och dealade där. Och så upp och körta på. Och då fick vi så här, han var ju lackåklagaren. Så han sa att när båten kommer i land, då kommer jag att ta båten i beslag. Mm. Och vi började direkt svettas, som om vi skulle utreda det här. Var ska vi göra av den när den är i beslag? Vi kan inte lägga upp den på trailer och köra den till Västberga.
Nej, det känns lite stökigt faktiskt.
Och sen så skulle han ju då gå upp till kaptenen och underrätta med kaptenen misstanke om grovt narkotikabrott. För att då han hävdade att kaptenen kan omöjligtvis inte veta om det. Nej, som försiggår.
Det är ju det man sitter och tänker här nu. Alla representanter för Silja. Och alltså att man kan lyckas komma förbi alla de här kontrollfunktionerna på något sätt. Och lyckas otroligt genomföra det här. Det är ju helt sanslöst.
Ja, det är företagsamt, säger jag.
Verkligen. Verkligen.
Ja, men sen så fick vi också rapporter från båten. Då hade han, åklagaren, gått ut ur sin hytt under någon stund. Och sen så skulle han gå in i hytten igen och då hittade han två såna här flickor i fluorescerande topp och småbyxa.
Aha.
Stod i hans hytt.
Nej,
då hade de på något sätt lyckats, för de bara, snösgubbe, gå ut. Han bara, jag bor här. Och han var en ganska udda fågel på den här kryssningen.
Oh, gud, måste...
På något sätt hade det blivit fel.
Ja.
Men så när båten kommer då i land, då, det var också ett sjukdomsfall, för det var någon som hade svalt som skulle försöka få med sig knarket på båten. Oh, som hade svalt det och sen hade det spruckit i magen, så det blev ju ett ganska ordentligt sjukdomsfall på båten. Men när de kom i mål, som de då säger, när de kom i mål, så stod ju vi då jättemånga poliser i tullfiltret. Då spärrar man ju så att det finns ju bara en väg ut. Och då de som var absolut bäst hos oss på drogtecken och symptom, alltså de som kan på millisekund avgöra om du har tagit något eller inte.
Just det.
Genom tydliga tecken, ögon, käkar, fingrar, allt vad det nu är. De stod liksom i mitten. Och så bara kom det människor mot dem och så sa de bara vänster, vänster, höger, vänster, vänster, höger, vänster, höger. Och så bara liksom sållar de människor.
Och det här tänker jag kanske vi ska förklara. Det är ju alltså för att bygga en skälig misstanke så att man kan genomföra en kroppsbesiktning sen då.
Exakt. Helt riktigt. För att kunna använda sig av tvångsmedlen, kroppsvisitation, beslag, kroppsbesiktning och sådär, behöver man skälig misstanke. Det är en grad av misstanke. Den är ganska låg. Och då behöver man till exempel kunna använda sig av tydliga tecken. Och många av narkotiska preparaten, till exempel ecstasy, får ju ofta väldigt stora pupiller av. Spelar ingen roll om du lyser en ficklampa rakt in i ögat. Pillerpillen kommer att vara stor. Och då, när de gjorde då höger, höger, vänster, vänster, menar de på att alla som gick till vänster ska pissas av.
Ja.
Det vill säga få lämna urinprov eller blodprov.
Precis. Ja.
Och de som då blev utsållade till höger, de fick gå hem.
Okay.
Och det som var roligt i det här, då var det en massa som var beredda att ta emot och så var det löpande band. Verkligen löpande band. Man bara fick ett nummer var in där, kissa, kissa, kissa. Det roliga som hände var ju att i korridoren hade vi då ställt spanare längs med. Och det var bara att sopa upp knarket. Oh, för folk, när de insåg, för ryktet gick ju bakåt. De har ju bara så här, droppat det de nu hade kvar. Så de gick liksom i sopskyfflar och liksom vevade upp resten av knarket där.
Men vilken operation liksom.
Ja.
Va?
Ja. Jag hittade åklagaren på Skäll Ropsten 03.05, stod och käka korv med räksalla. Han var rätt trött efteråt.
Det kan man förstå, verkligen.
Så sa han, över min döda kropp att en sån här båt någonsin lämnar kajkanten igen med det här syftet.
Men vet du hur det gick med det där caset? Gick det sen att döma någon? Alltså ställa någon till svars för att liksom ha arrangerat det här?
Arrangörerna åkte dit, inte kaptenen. Nej. Om jag minns rätt. Och sen såklart alla som hade då brukat och så vidare. Och de poliserna som var ombord hade ju bara försökt dokumentera vilka är säljarna.
Just det. Ja, för det är de man vill åt i första hand, kan man tänka sig.
Dels. Det är ju så med knark att allting är olagligt. Både att bruka och att sälja och att ge bort och så vidare. Förmedla kontakt och så. Ja, det var knarkryssningarna. Sen var det en vanlig arbetsuppgift att scrolla runt i stadens parker och torg. För att hitta förstagångsväljare och hitta de som sitter och delar på en joint i någon park och sådär. Det kan man tycka vad man vill om, men det är olagligt i Sverige.
Ja, det är det. Men får jag fråga då, för jag har ju själv faktiskt en kort stund jobbat som ungdomspolis.
Just det.
Och då jobbade vi ju väldigt ofta uppsökande. Alltså på platser där ungdomar finns, helt enkelt.
Japp.
Och jag tänker, i rave-avseende så måste det ha varit superviktigt att jobba, dels uppsökande såklart, det har vi varit inne på, men också förebyggande. Går det? Alltså jag menar, antingen gillar man rave eller så gör man det inte. Alltså det är svårt att förvägra någon att vara i rave-miljö.
Ja, men det går ju inte. Det går ju inte, utan de visste ju, det blev ju så pass, det gick ju så pass långt så att de visste att går du på en ravefest så kommer ravekommissionen att vara där. Det vill säga, du måste lägga det i din vågskål om huruvida du ska knarka idag eller inte. För du kommer att få lämna urinprov, du kommer att åka dit på narkotikabrott. Så att det var ju på ett sätt förebyggande.
Nej, absolut.
Men ungdomssektionens jobb, ju längre tiden gick, jag skulle säga på slutet, jag var ju där 04 till 08. Då var vi ju i princip aldrig på ravefester. Utan jag skulle säga, det gick ju från kanske hälften av arbetstiden till ravefester till 5%.
Men var det för att det var en utdöd företeelse då?
Ja, eller? Det ändrade liksom karaktär. Även Docklands har ju flammat upp igen, men det är mer som en sån här klubb på Stockholms innekrog, att nu kör vi Docklands kväll, att det blir som rave-party.
Okay.
Under mer ordnade former. Men sen så dyker det upp såna här kommenderingar. Det var ju ett tag var det ju reggae-festivaler i Uppsala. Också en sån där plats, löpande bandplats, där jag fortfarande inte har lyckats ta mig in på området. För det blir så jävla mycket knark redan på parkeringen. Så att jag har liksom inte lyckats ta mig in ens. Där jag så egentligen ska arbeta. Och då kanske det finns någon människa nu som känner sig oerhört kränkt. Och tänker, jag älskar reggae, jag knarkar inte. Jag är fullt medveten om det. Fullt medveten om att man både kan lyssna på rave eller elektronisk musik, reggae och Chopin. Och knarka eller inte knarka. Men de här typerna av festivalerna var det extremt mycket narkotika på. Så var det. Sen så var det ju klassiska hemmafester. Så att egentligen ett vanligt arbetspass på rave gick ju till så att man hade en utsättning. Som vi har lärt er att det är liksom förmötet innan man börjar jobba. Och så delar man helt enkelt upp sig. Att ni tre, ni har en hemmafest att jobba på idag. Där sägs det finnas knark. Ni två, ni åker och kollar parkerna på Södermalm. Ni tre, ni tar det här tipset. Vi har fått kännedom om att någon säljer knark över disken och tobaksaffär någonstans. Och ni två, ni finns som tillgänglig resurs. Hopp och lek. Och sen så helt plötsligt så hör man bara, fan, vi har hittat en jättestor odling. Alla måste komma hit, typ.
Man omgruppera
sig. Vad sa du?
Ja, och då får man omgruppera sig och prioritera om, helt enkelt.
Exakt. Sen jobbade man ju i olika led. Jag har ju sagt förstagångsbrukarna flera gånger. Alltså de som är längst ner på hierarkin när det kommer till narkotikabrott. De som bara brukar. De var man ju väldigt sugna på. Jag ska snart komma in på vad vi hade för samarbeten kring dem. Men för att det inte skulle rekryteras in nya missbrukare som skulle då fastna i det här varvet och kanske sen börja sälja för att finansiera sitt eget. Så där jobbade man ju rätt hårt, skulle jag säga. Och vissa tycker då att det är kanske lite tråkigare, lite mindre action. Jag skulle hävda att det kanske är det absolut viktigaste man kan göra.
Definitivt, det skulle jag hålla med om.
Så vi hade rätt mycket samarbete med skolor, med personal från skolor som ringde och skvallrade. Jag tror att mina grabbar i 9C, de går och ställer sig i den här gångtunneln varje rast. Och sen när de kommer in, då är det så himla fnissigt. Tackar, tackar, sa vi. Mm. Och så åkte vi till gångtunneln. Tog de pissprov, föräldrar, sos. Alltså ja, det är så det man får jobba.
Ja, verkligen. Och jag minns ju det där när jag jobbade som ungdomspolis. Att ibland hade det ju gått ganska långt innan föräldrar överhuvudtaget blev misstänksamma. Och särskilt när det handlar om piller och sådär. Så du behöver inte injicera någonting. Du blir inte sliten och det blir inte uppenbart i ditt yttre. Och har du då preparat som främst tas i samband med de här festerna och du kör liksom ett dygn kanske, då kanske drogen också nästan har gått ur kroppen när du kommer hem. Det är inte säkert att en förälder kan hålla isär vad som är orsakat av trötthet och party och vad som är faktiskt narkotikarelaterat. Så att de här förstagångsbrukarna som du nämner, de måste ju ha varit oerhört viktiga att fånga upp innan det blir en mer negativ liksom, utveckling för den individen.
Och svåra.
Ja.
Alltså det är ganska svårt. Det är ju lätt att, alltså ge mig 5 minuter så kan jag gå ut och vispa in en person som jag vet knarkar. Men är det liksom rätt väg att jobba? Gå ner på plattan och ta någon gammal hårsare?
Nej.
Alltså, och det är inte alltid lätt. Så att jag då när vi fick nya personer till rave eller när jag utbildade då i narkotika och nya narkotikapoliser. Så blir det så att tvinga dig själv att tråla igenom alla. Du kan faktiskt gå och ställa dig i en vägkorsning och bestämma dig för att idag ska jag prata med alla som passerar mig, som ser ut att vara under 20 och som har jeans på sig. Alltså ge dig bara ett spann av folk, för annars så kommer du liksom automatiskt sålla bort alla första gångs användarna.
Ja, jag förstår.
Så kommer du ta de som redan har liksom fastnat för mycket. Och sen kan du prata med alla i jeans en dag. 3-4 meningar. Och sen bara släpp iväg dem. Så kommer du i dina maskor. Det kommer liksom fastna i ditt nät. Människor som du vill prata lite längre med. Eller som, liksom, som du vill känna lite på innan du bestämmer för att nej, jag kommer inte upp i självmisstanke. Än att bara gå ner på plattan. Hur svårt är det? Alltså vad ger det ens för samhället eller för individen? Det ger inte så jättemycket faktiskt.
Nej, men jag förstår hur du tänker.
Och när vi kommer till de yngsta, då blossade det upp en... Du som jobbar på en ungdomssektion, jobbar ni med Linköpingsmodellen?
Nej, inte, det ringer ingen klocka. Jag tänker, vi jobbade ju mycket mot alkohol. Det var ju,
just det.
För det var, fanns ganska mycket. Ja, så Kronobergsmodellen. Ja. Men berätta, vad är Linköpingsmodellen då, Lena?
Ja, men det är en ganska offensiv och rätt så kritiserad modell. Men också snuskigt effektiv. Men jag förstår varför ni kritiserar. Och det är för att jag tycker inte om när man fifflar med lagen. Och använder man Linköpingsmodellen fel, då skulle jag säga att man försöker ful komma in utan att egentligen ha på fötterna. Men när man använder man den rätt så är det bra. Och den går ju helt enkelt ut på. Har du personer som är mellan 15 och 18, det bestämde man sig för. Människor som är under 18, alltså inte myndiga. Alltså där föräldrarna bestämmer över dig. Det var det som var själva kärnfrågan i det här. Och som vi pratade om innan, du sa att föräldrar är ganska dåliga på att upptäcka. De fattar inte riktigt. De ser inte, de har målat upp någon nybild om hur en knarkare ser ut. De ser någon som står och hänger med en kanyl i armen.
Exakt.
Och Lisa kan väl flyga under radarn i flera år med sitt missbruk.
Precis.
Och både du och jag är föräldrar. Mest troligt så vill man inte heller fatta.
Nej.
För att man tycker att det är så jobbigt om det skulle vara så. Så man tänker, nej, aldrig Lena. Inte skulle Lena.
Nej, helt enig.
Och då, syftet var att göra hembesök. Alltså man har en misstanke. Det kan ha kommit upp ett namn när man har pratat med någon skolpersonal eller att du själv har tagit urinprov från någon och den personen säger ja, men jag knarkade med Kalle i min klass. Fast man kommer inte riktigt upp i själv misstanke.
Nej,
så att man kan inte inleda en förundersökning och man kan inte besluta om tvångsmedel.
Just det.
Men oron finns.
Är det bekymringssamtalen vi pratar om?
Exakt. Och då gjorde man helt enkelt hembesök. Och detta gjordes med polis tillsammans med SOS. Så en polis och en SOS åkte helt enkelt hem då till Kalles föräldrar. Kalle är då 16 år, säger vi. Pling, pling! Och det är för att då få en tidig upptäckt. Och för att få in föräldrarna tidigt. Och det är helt frivilligt. Och då säger man så här: hej, jag heter Lena, kommer från polisen. Det här är Pia, hon kommer från SOS. Vi har fått till oss att Kalle eventuellt missbrukar narkotika. Vi vet inte att det är så. Mm. Men det har kommit till oss, och då är första frågan: vem har sagt det?
Ja,
det kan klart. Inte säga, för det får man ju inte. Men vi är, nu står vi här, hemma hos er, och vi är oroliga för detta. Och vi vill att ni ska veta det här. Är det okej om vi kommer in?
Mm.
Om de säger så här: nej, men tack för informationen, men nej, det är inte okej att ni kommer in. Då kan inte polisen göra någonting.
Nej,
utan då är det, tack, då har ni informationen nu, och ni gör precis vad ni vill med den. Mm.
Men däremot så kan ju socialtjänsten göra någonting
ja,
i det läget.
De kan ju göra sina, dra igång sin utredning, såklart.
Mm.
Men ett vanligt scenario är att föräldrar säger: nej, men vad säger du för någonting? Mm. Kalle, kom hit!
Mm.
Och så sitter man där vid köksbordet. SOS, polis, en förälder, två föräldrar eller en vårdnadshavare, och så Kalle.
Mm.
Och så sitter man och pratar om det, om... Och Kalle vill ju bara veta vem som har sagt det.
Mm.
Och föräldrarna tittar på Kalle och är, som du själv hade känt, 1000 känslor i kroppen.
Ja, gud ja. Mm.
Vad är det som pågår, och hur har ni fått reda på det här, och hur säkra
är ni
med
säkra?
Kalle?
Ja.
Ja, exakt. Och jag skulle säga så här, ungefär lite beroende på hur mycket källor man har haft, kommer det från flera olika håll, så att man, då är man ganska säker.
Mm.
Men i kanske hälften av fallen, då var det faktiskt så att vid sittande bord så kunde jag som förundersökningsledare inleda ett förundersökning på grund av att i samtalet så uppkom skälig misstanke.
Ja, jag förstår.
Kalle kanske satt där och hade jättestora pupiller. Jag kan ju säga så här: men Kalle, du är påverkad nu. Du luktar ju braj.
Och det innebar då att du kunde ta ett prov.
Exakt.
Ja.
Det innebar att från den här sekunden, nu sitter jag vid köksbordet. Det hade kunnat bara vara ett orosamtal. Tack för informationen. Ni får prata vidare om det här i er familj.
Just det.
Men det kunde också vara så att jag kommer att... Nu inleder jag förundersökning. Mm. Så från och med nu så är det här en del av en förundersökning. Nu är vi inne i förhör. Nu kan jag ta pissprov.
Mm.
Vi kan gå till Kalles rum och göra en husrannsakan. Vi kan ta Kalles telefon i beslag om vi tror att han säljer. Och så vidare.
Mm.
Och det här är ju då en extremt effektiv metod som spred sig väldigt mycket. Och den blev en del kritiserad. Vissa föräldrar tyckte att det var enormt integritetskränkande. Jag vet att vissa poliser använde det här, eller kanske inte riktigt var noga med att förklara hur frivilligt det var.
Mm-hmm.
Utan nu är vi här och vi tror att Kalle knarkar, kan vi komma in?
Jag blir också förvånad, ursäkta jag avbryter Lena, men jag blir lite förvånad att, av det du säger, att många föräldrar upplevde det integritetskränkande.
Mm.
Är det inte de flesta, jag trodde det var de flesta föräldrars önskan att om oro uppkommer om mitt barn så vill jag veta det så fort som bara möjligt. Men var det grejen att man var hemma? Är det det? Att man...
Nej, men Anna, nu är du one of the good guys. Det var inte helt ovanligt att man fick en dörr i ansiktet och bara, det har inte du med att göra, snutjävel.
Ja, jag fattar. Det var liksom
nästan så att man blev orolig vad som hände bakom dörren stängdes.
Ja, jag förstår. Det kan ha varit missbrukare själva kanske rent utav.
Ja, kanske. Det kan också vara en djup och innerlig förnekelse och chock. Att man bara inte vill att det ska vara på sånt sätt att man körde huvudet i sanden. Men många reagerade precis som du tycker att man ska göra också, med då är det rätt att vad fan säger ni? Låt oss prata om det här.
Mm.
Och det kan ju också bli jättebra. Dessutom är ju SOS på plats.
Ja, och kan fånga
SOS
upp.
Är ju där.
Visst.
Ofta gjorde vi ju så rent praktiskt att polisen satte sig vid köksbordet med den föräldern som var hemma. Och man gick igenom att ditt barn inte misstänkt för ett brott, men vi har en oro. Och sen så satte sig SOS med ungdomen och gjorde sin grej. Hur är det? Hur mår du? Vad händer? Hur känns det här att någon har pratat om dig? Liksom så man jobbar på dubbelfront, och så enades man i hallen och så liksom, okej, hur gör vi nu? Men jag har ingenting, ni har det ni behöver. Och så gick man därifrån. Eller så gick man spåret, nu är du misstänkt för ett brott. Vi kommer ta urinprov. Det betyder egentligen ingenting förrän vi vet vad som ingår i ditt urinprov.
Precis.
Har du ingenting i urinet så kommer det läggas ner. Du kommer inte få någon prick i registret. Så kan man liksom ta det med föräldrarna på en gång.
Mm. Det måste ju vara det mest effektiva, trots allt, än att det blir ett utdraget förlopp. Man träffas en natt i en skogsdunge i en onts miljö, och sen ska man skriva en anmälan, kissa av, så tar det 3 veckor innan man får analyssvaret, och då först kanske...
Och så ringer SOS om 6 veckor.
Ja, exakt.
Mm, absolut.
Men du, var intressant, Lena, men du, är det inte dags för en liten paus?
Vi tar en paus.
Ja, det gör vi. Kära lyssnare, välkomna tillbaka till avsnitt 147 av Krimpoddarnas Krimpodd. Och idag får vi lyssna till Lena som berättar om Rave-kommissionen. Det här är ju superintressant, Lena.
Har du varit i chillouten nu under pausen?
Det har jag varit, ja. Jag är med.
Vet du vad det är?
Ja, jag har chill out här i mitt glas framför mig.
Alltid när man är på rejfest så finns det ett litet område utanför själva moderskeppet.
Mm-hmm.
Där diskjockey står och vänder plattor.
Mm.
Så finns det en chill out där det finns en också en elektronisk musik, men den ligger i en annan frekvens.
Aha, en annan pitch liksom.
Mm. Ja. Och där ligger ofta folk i liksom högar. Va? De chillar. Men tänk att de dansar 8 timmar.
De chillar. Jag fattar nu.
Ja.
Ja,
så
ja.
Då ligger de där. Och där vill man vara som Rave-kommissionen.
Mm, det kan
jag tänka
mig.
Där glider man in. Tjena, 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 tjena. Vad gör ni? Och det är också enda chansen att få kunna prata med någon, eftersom jävla ljudvolym på alla andra ställen.
Ja, jag tänkte säga, måste vi helt omöjligt också få en visuell överblick in i den där miljön.
Inte helt ovanligt att de här gossarna och flickorna också har den här musiken hemma när de sover. Alltså,
va?
Det övergår mitt förstånd. Hur man kan sova till...
Ja, precis. Verkligen. Hur är det
ens
möjligt?
Vi pratar inte trance dance på 80-talet, utan vi pratar tung skit. Du vet när det känns som bröstbenet vibrerar.
Mm, jag fattar.
Mm. Ja, men vad var vi? Vi var i Rave-kommissionen och vi var på lite olika arbetsmetoder.
Mm.
Vi fick ofta epitetet att ni rave-poliser inte som andra poliser. Mm. Ni är så snälla. Och det tyckte jag var väldigt roligt att höra.
Mm.
Av den enklare att vi var ganska elaka.
Mm-hmm.
Så som att här släpps det ingenting.
Jag fattar. Men alltså, vad menar de då? Att ni var så snälla?
Att vi hade sociala skill och bemötte alla med respekt och kärlek och vänlighet. Alltså ganska duktiga på skillnad på person och handling.
Mm.
Så de satt där i bilen och tyckte, men det är så schyssta liksom. Man bara, ja, jag har...
Men så hade de ju också kärleksserum i
ja, du
menar ådrorna.
Så. Ja, det var MDMA som pratade. Ja, men det var viktigt att vara tjenis med folk.
Mm.
Man träffade också på ofta samma person flera gånger.
Mm.
Och du har ju inget gott som polis i att möta en person en gång till när du har varit dryg mot den första gången.
Verkligen.
Det är ju uppförsbacke från början.
Ja, ja, ja.
Dessutom, alla mina uppgiftslämnare som jag har haft, som alltså har läckt information till mig, alla har varit inom rave-kulturen.
Mm-hmm.
Samtliga.
Intressant.
Ja, så golare har inga polare. Jo, det har de. De är rave-poliser allihopa, deras polare. Så det var som en hatkärlek oss emellan.
Mm, jag förstår. Ja, för ni var ju också partypoopers. Ni kom ju dit och faktiskt ibland...
Ja.
Ja, trasha festen.
Men om de bara liksom... Och det var så här, om vi får reda på... Säg bara vad festen kommer vara och vem som arrangerar den. Vi kommer dit, vi ser till att ni riktar högtalarna åt ett håll så att det inte slår över sjön, så att folk får sova.
Mm.
Vi kommer plocka bort de som är mest påtända.
Mm.
Vi kommer klippa den som säljer så mycket så att ni andra kan få stampa på här till fan fötterna lossnar på er.
Mm.
Ni kan dansa. Dansa gärna 3 dygn. Men... låt oss kalla en spade för en spade. Det är olagligt i Sverige att hålla på med narkotika. Mm. Oavsett om man är i en skog och lyssnar på rave eller inte.
Mm. Ja.
Men
samverkade ni mycket då? Du var inne på det här med SOS.
Mm.
Men var det andra aktörer också som ni hade med när ni åkte ut? Eller på annat sätt liksom, kunde jobba tillsammans nära med...
Jag kan säga att ungdomssektionen på Länskrim, det var ju en ganska prickad enhet som hade väldigt mycket ansvar som andra gatulangningsgrupper inte hade.
Mm.
Till exempel så hade vi ganska tungt uppdrag i att jobba med vilka droger som skulle klassas. Alltså med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten. Mm. Vad är hälsofarlig vara? Vad är trenderna just nu? Mm. Så att det fanns liksom massa specialuppdrag som låg just på den enheten. En väldigt rolig grej som startades av Länskrim i samarbete med Maria Ungdom. Mm. Är ett superbra arbete som blev så fick så bra utfall så att det blev permanent. Mm-hmm. Det kallas för Moomin. Jag kanske skulle ha gjort hela avsnittet på Moominska, som det heter. Nej, men Maria Ungdom motiverande interventioner är då förkortningen Moomin. Mm. Det var en arbetsmetod som man tog till för att ta hand om narkotikamissbrukade ungdomar. Och det här går ut på 15-20 år, det vill säga exakt Rave-kommissionens målgrupp. Att genom motiverande intervju, fick du gå en sån utbildning?
MI-samtal.
Exakt. Att jag får dig att förstå själv och ta ett eget beslut och hitta en inre motivation. Att, fan, det här kanske inte är helt rätt spår för mig. Mm. Kommer du ihåg att jag fick ett sånt gulligt meddelande på Instagram från någon av våra lyssnare som skrev att jag hade räddat hans liv?
Ja, det var ju fantastiskt.
Och det var ju under ett sånt samtal där jag egentligen la i knät på honom. Är det här rätt spår för dig? Supersmart. Jag träffade en annan kille som kunde typ så här 6 språk, huvudet på skaft, jävligt företagsam. Man bara, är du på rätt linje nu? Mm. Så. Men genom de här motiverande intervjuerna så skickade man dem rätt in på vården. Mm. Och ett ärende kunde gå till så att man var på en rejfest eller en hemmafest eller i en park. Och så träffade man på sig en 16-åring som då var misstänkt för eget bruk. Istället för att åka till polisstationen och träffa kofotsbärra.
Precis.
2 som har stulit en bil, någon som har slagit på krogen, någon gubbe som har slagit sin fru.
Någon som flippar då i arresten och helt tokig.
Exakt. Exakt. Istället för det så tog man de här barnen till Maria Ungdom direkt, som är då ett beroendecentrum för unga missbrukare. Och på kvällen när de gick hem då, Maria Ungdomspersonalen, så blev deras konferensrum och anläggning polisstation. Mm. Så att vi tog dit dem med SOS och så höll man förhör där i mycket härliga miljöer tillsammans med SOS och föräldrar. Sen när man var klar så frågade man föräldrarna, du vore inte bra om Kalle bara hoppade av den här banan på dir? Jo, och du som förälder har ju mandat att bestämma här nu, så ska vi säga så att vi går till vården nu.
Oh, underbart ju.
Vi pratar 03:05 en lördag. Nu, jag pratar nu, inte imorgon när ni har börjat, när han har börjat bearbeta. Så då gick man en halv trappa upp, öppnade dörren och så bara rätt in och så sögs de in av kuratorer och sjuksyrror och sådär.
Ja, men det där måste ju vara en framgångsfaktor, tidig intervention och där det finns resurser som står uppradade och redo snabbt.
Ja. Och då, om det här var ett brott då, så kunde kära åklagaren säga så här, jaha, du kliver rätt in på cannabisprogrammet här. Du, det här böterna, vi gör så att jag håller i dem. Du behöver inte betala dem om du går rätt in på cannabisprogrammet. Men, min lilla vän, om du tänker att jag hoppar av programmet och börjar knarken, då tar vi och gör så att du får betala dina böter. Alltså att man försöker från samhällets håll, från alla sätt säga, gör inte det här. Det är dåligt för dig. Mm. Och det här var då Rave-kommissionen som startade tillsammans med Maria Ungdom. Mm. Och det var för att förbättra de brister som fanns i vårdkedjan. Det vill säga, de gick till en polisstation och sen åkte de hem, kunde bearbeta sina föräldrar som de manipulativa små svinen som barn är. SOS ringde 6 veckor senare. De bara, nej, vi har inga problem, det är chill. Och så var det bra med det.
Men har du någon uppfattning om hur ofta det funkade då? Vad hände sen med de här ungdomarna?
Var det många som... Jag såg en siffra, någon gång har i alla fall mätts, att en tredjedel av alla som togs in på det sättet lyckades man med.
Mm-hmm.
Det är ändå en ganska bra siffra.
Ja, det kanske det är. Jag har inte så mycket att jämföra med. Och de andra Nej. Då? Gick de in i tyngre missbruk eller spontanslutade de? Men har du någon
jag
känsla?
Nej, men känslan är att man fick ju hela tiden solskenshistoria över hur bra, för man gjorde det som ett projekt.
Mm.
Du vet Pia som vi lyssnade på, hon som var med mig i Skräckhuset.
Just det, socionomen.
Hon var en extremt drivande aktör i det här, så hon mm-hmm. var den första från SOS som fick vara med ungdomssektionen vid ett par insatser. Och sen så bestämde de sig efter att det här är så jävla bra, så att hon jobbade helt enkelt heltid på RIV och följde mm-hmm. med. Och sen så blev det så bra utfall från socialtjänstens sida och Maria Ungdom, så att då permanterade man hela projektet. Och det i sig är ju ett tecken på att det funkade.
Absolut.
Annars skulle man aldrig göra det.
Nej, för det måste ta mycket resurser, tänker jag.
Ja, och jag pratade med Pia senast idag och frågade, lever det än? Jag ville så gärna höra att det inte har lagts ner. Nej, men det lever än. I lite andra former, men det lever än.
Mm. Fantastiskt.
Ja, men det var en typ av samarbete och en typ av sån här ansvarsområde som då ungdomssektionen hade utöver liksom det vanliga som alla gatulugningsgrupper gjorde.
Men då,
en viktig sak vill jag bara säga. Det här var lyckat även vid BOM. Så även när det inte var så att de var misstänkta. Alltså att när urinprovet kom tillbaka och var negativt. Alltså polisiär BOM kallar man ju det.
Mm.
Så var det ändå bra, för då hade det ändå SOS kommit in. Mm, det kan ju finnas tidigt, liksom en... En glidande skala i hur långt du har kommit.
Visst. Men jag var bara lite nyfiken, för att idag är ju liksom ravefesterna ganska ett utdött fenomen.
Ja.
Så att idag måste ju målgruppen se lite annorlunda ut, tänker jag, för den här verksamheten. Så att
jobbar och det gjorde den redan då.
Ja, okay.
Redan då. Alltså när jag slutade 2008 så var ju rave inte målgruppen överhuvudtaget.
Nej,
och det var därför man kämpade hjärnet för att kalla det för ungdomssektionen.
Mm.
Man jobbade enkom med narkotikamissbrukare mellan 15 och 20 år.
Ja, då är jag med. Mm.
Så den här rave, så det dog någonstans strax efter 2000.
Ja, okay.
Så började det liksom droppa av, och sen dess har det varit en helt annat fokus.
Mm-hmm.
Och sen så samarbetade man ju en hel del med tullen och med andra aktörer, såklart. Jag har faktiskt en rövhatt idag, men innan vi tar den så hade RIV-kommission lite så här specialuppdrag också. Just för att de låg då på länskrim och hade liksom ett länsövergripande ansvar för narkotika på en viss nivå. Vi höll på med kunskapslyftet, så att vi åkte land och rike runt. Jag har varit i Östersund, vi var på Gotland, olika städer, oftast kopplat till när det kanske är lite mer där. Där man helt enkelt lärde upp enheter runt om i Sverige om hur man jobbar offensivt mot narkotika.
Mm. Gud vad bra.
I brukarleden. Ja, det var bra.
Var den uppskattad också... då, den här folkparksturnén?
Ja, av poliserna, men inte av missbrukarna. Nej. Jag vet när jag själv stod på torg i Östersund så kom det till slut fram en person till mig, så sa han så här: nej, nu får ni fan i mig åka hem. Det är helt torrt på stan. Alla låg in och tryckte.
Ja.
Men det är inte helt lätt att liksom jobba upp en skälig misstanke, att känna att jag har så stort mandat att nu tror jag att du säljer, och då ska vi besluta om husrannsakan. Det är inte helt lätt att komma in.
Nej, det kan jag tänka mig.
Gick vårt arbete mycket ut på att liksom lära folk att använda den lagstiftningen vi har, de straffprocessuella tvångsmedel vi faktiskt har, på ett korrekt och legalt sätt.
Mm.
Men inte vara fega, helt enkelt.
Just det.
Mm. Mm. Väldigt spännande var ju också att vi var ju satta lite och jobbade lite gråzon. Alltså, all lagstiftning, vi har ju pratat i en live, vet jag, om prejudikat och praxis. Alltså, hur ska Sverige tillämpa och använda de lagarna vi har? Och då pratar man om prejudikat och praxis. Alltså, det finns en lag, och hur brukar domarna bli i dessa fall? Och ibland finns det inte riktigt.
Nej.
Man vet inte riktigt vad gränsen går. Så då fanns det någon förväntan på oss då på ungdomssektionen att ni får helt enkelt testa. Vi vet inte. Så om du ska ta urinprov från någon, då står det i lagstiftningen eller i lagen här att då ska det ske i ett avskilt utrymme.
Mm, just det.
Åh, vad går gränsen för det då? Måste jag åka? Måste jag släpa den här Kalle från skogen? Han har alltså gått 1,5 timme rätt ut i skogen för att få dansa. Måste jag släpa honom 1,5 timme tillbaka till bilen?
Eller ska jag leta efter en kåta någonstans?
Exakt.
Kanske?
Exakt. Han vill inte åka till Södermalms polisstation. Jag vill inte åka till polis. Vi är båda helt överens om att han bara, låt mig pissa här under en granruska.
Ja, ah, precis.
Och sen får det vara bra med det, för analyssvaret kommer inte för så sexigt. Nej, nej. Det är inte så att han kommer vara inlåst.
Nej, nej,
han behöver
nej.
Bara pissa.
Ja.
Så då fick vi testa lite. Då har x antal rejvpoliser fått sitta hos JO. Nej, hörni. Nu har ni tagit urinprov där det inte är avskilt. Ja, men det var ju bakom en mur.
Man kan ju tycka att en sån skrivning i lagen skulle ju kunna lätt kompletteras med om inte den som misstänks själv ger sitt samtycke till...
Exakt.
Att...
Och då kan du ge det på att de ger sitt samtycke där och då, för de tyckte det var så fruktansvärt kul att dansa. Mm. Mm. Men sen 2 veckor senare, då ångrar de sitt samtycke och så tar de tillbaka det och säger, jag kände mig tvungen att samtycka, för han såg så barsk ut.
Ja, jag förstår.
Och så skiter det sen då. Men nu ska jag säga en djupt, djupt deprimerande sak. Mm. Och det var... att någon jävla stolle, ursäkta polismyndigheten, beslutade vid omorganisationen att ungdomssektionen på länskrim, alla politikers älskling och den mest effektiva enheten i Sverige som hade liksom så himla bra resultat, vi lägger ner den.
Var är vi omorganisationen den senaste?
Ja, då bestämde man sig så här, att det finns så många briljanta poliser där borta på den där enheten.
Mm.
Så om vi splittrar den och så sätter vi 2 av dem på Näpo här borta. Och så tar vi 2 av dem där. Och så kan de liksom göra samma sak där. Man bara, nej. De kommer ju inom 20 minuter så kommer ju en av dem sitta i en trafikbil för att det saknades folk där. Mm. Och den andra kommer sitta och göra pass.
Ja, men jag tror...
för att det saknas folk där. Och sen så las det ju ner. Och nu har det tagit flera år innan man äntligen har börjat om och starta upp såna här riktade grupper som jobbar mot ungdomar och narkotika igen.
Nej, men alltså,
för att ungdomar använder narkotika fortfarande.
Ja, och det här är ju inget Stockholmsorienterat problem kan jag säga. Det gäller ju, vad jag vet, i hela Sverige. Man fimpade ju ungdomsrotlarna, ungdomssektionerna, vid senaste omorganisationen. Alltså... och det är så jädra olyckligt, därför att det är precis som du säger, i de här grupperna har du ju individer som vill jobba mot och med ungdomar, vilket inte är en självklarhet. Det är långt ifrån alla som är intresserade av den målgruppen, för det är en jobbig grupp att jobba med. Men den kunskap och erfarenhet man samlar på sig och personkännedom, i alla fall med uttalar man om en stad som Örebro, är ju oerhört viktig. Så jag kan inte alls förstå den tanken och hur man motiverade det beslutet den gången. Men så är det i alla fall.
Jag tänkte faktiskt på det idag. Jag lyssnade på Nadims sommarprat idag. Har du lyssnat på det?
Nej.
Nej, och då reflekterar jag över det återigen. Att det är inte systemet som räddar ungdomar på glid. Utan det är individerna som de här ungdomarna krockar med längs åren. Det kan vara en gympalärare.
Ja.
Det kan vara grannen, moster. Det kan vara en polis. Det kan vara, utan det måste vara drivna personer som orkar se, orkar höra, orkar vara nageln i ögat. Orkar med kärlek och varm hand med kraft putta in dem. Se dem, höra dem,
bekräfta
kräva
dem.
saker ifrån dem. Och säga att du är viktig.
Exakt.
Och har man inte då ungdomspoliser som då är riktade för att göra det här, alltså, då får vi det nog så som vi har det nu.
Ja, nej, jag är helt enig. Jag skulle vilja hävda att det är snarare en av de viktigaste funktionerna. Om vi ska kunna jobba proaktivt med tidiga insatser för att förhindra en negativ utveckling, både avseende på normbrytande beteenden och tidigt inträde i kriminalitet och kanske den grova organiserade kriminaliteten, då är det fan ta mig ungdomssnutar vi behöver.
Ja, jag är helt enig. Då är det exakt såna här sektioner där man jobbar med samverkan, där man har riktade uppdrag och där man har människor som brinner för att springa röven av sig för att flåsa de här ungdomarna i nacken.
Verkligen.
Okej, det var det. Men jag vet i alla fall att det börjar startas upp nya. Jag vet flera såna här enheter som drar igång igen. Men...
Låter positivt. Mm. Det ser vi verkligen fram emot resultaten av.
Ja.
Men du, vilket superintressant avsnitt, Lena. Fasen, det här är din grej. Det märker jag. Det kan du.
Alltså, det var min grej. Jag måste också säga så här, 2008... Då var jag så jävulskt klar med det.
Ja,
och då
det.
Förstod jag varför det är en kommendering på 5 år.
Mm.
Jag tänkte, om du tvingar mig att gå fram till en jävla snoris. Du vet när man har blivit så här, nej, trött på nu. Jag behöver göra någonting annat. Mm. Och det var ju då jag klev över till Dålsban. En helt annan grej.
Det där måste ju vara den enhet där du absolut lättast bränner ut dig, därför att det är svårt att inte bli personligt engagerad i de här barnen som du faktiskt är, som man känner för långt, långt in i hjärteroten många gånger, och som man vill rädda.
Man vill typ, man vill typ skrika på dem, krama dem och skaka till dem samtidigt.
Jag förstår
ungefär
precis.
Så som man känner för sitt eget barn.
Aha. Det ska gudarna veta. Men du, var härligt, Lena. Och jag vet ju att du har en rövhatt på gång. Den ser jag verkligen fram emot. Men kan man få ta tillfället i akt och puffa lite för Facebook? Vår Facebookgrupp.
Sure.
Det finns ju alltså en superhärlig grupp på Facebook som är startad av 2 av våra absolut mest hängivna lyssnare sedan starten. Den heter Över min döda kraft också. Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner. Och vi kanske också ska nämna att i den gruppen så finns det en tråd, eller ska vi kalla det för en svart marknad?
Ja.
Svarta marknaden för ÖMDK-merch. Och det kanske är så att vi har en del nytillkomna lyssnare nu som känner sig blåsta på konfekten, så att säga. Man vill åt den merch som tidigare har släppts och i väntan på ny merch som kommer efter sommarsäsongen. I väntan på den nya så skulle man kunna gå in på svarta marknaden i ÖMDK-gruppen och scrolla igenom flödet där och se om man kan komma över sin alldeles egna lilla t-shirt eller vad det kan vara man är sugen på.
Ja.
Och innan rövhatten, Lena, så vill vi också skicka ett meddelande om att vi har ett Instagram-konto som heter Ljungdahl och Ginghede, och det går också utmärkt att mejla till oss på ljungdahlochginghede@gmail.com. Men nu, Lena, take it away.
Nej, jag måste bara en liten sak. Du sa blåst på konfekten. Kan vi prata om att jag fram till jag var ungefär 35 år trodde att det var blåst på konfettin?
Åh, vad roligt. Är det för att konfekt är... Det är inte ett modernt ord.
Nej, men jag vet inte riktigt hur tankebanorna gick. Jag tror att de gick samma väg som... Jag var på en fest, jag måste få dra det här. Jag var på en fest och så kom en kille. Ganska tydligt att han hade med sig en tjej. Inte kanske för hennes djuplodade filosofiska diskussions... skills. Nej. Och sen så drar han ett skämt. Och vi andra skrattar. Och hon står där. Och det är väldigt tydligt för samtliga att hon har ingen aning om vad vi skrattar åt. Så då drar han skämtet en gång till. Och hon bara så här... Och så säger jag så här, men älskar, du fattar ju fortfarande inte. Och då säger hon, jag citerar, vadå, jag är inte född i Farsta. Alltså, jag älskar henne från den sekunden.
Det kommer jag alltid säga nu.
Alltså, man är inte född i Farsta.
Nej, precis.
Okej, nu är jag redo.
Kör, Lena.
Lenas rövhatt.
Det blir en kort och naggande god rövhatt idag.
Mm-hmm.
Och vi kan kalla den You had one job.
Aha!
Jag har en bil. Och bilen av olika anledningar har 4 vinterdäck som är på lagning i en ort 3 timmar norr om Stockholm.
Aha.
Och då ska jag åka och hämta dem.
Mm.
så att jag ringer för 3 veckor sedan och säger hej hej, jag heter Lena. Det finns 4 vinterdäck hos er som hör till min bil. Och jag tänkte att jag skulle komma upp till er, göra en liten roadtrip och komma upp och hämta de vinterdäcken.
Mm.
Och jag tänkte komma den här datumet och det är om ungefär 3 veckor. Går det bra? Är de klara?
Mm. Mm.
Ja, det är bara att komma. Vi är öppet då. Vi har lunchstängt, hej och hå. Mm. Ja, men då kommer jag. Perfekt. Jag och en kompis, Pia, vi hoppar in i bilen. Åker från Stockholm, tar ganska exakt 3 timmar. Kommer dit och går fram till disken och säger hej, hej, här är jag. Jag ringde för 3 veckor sedan. Jag ska hämta mig 4 vinterdäck. Japp, vad har för regnummer? Jag säger mitt regnummer.
Mm.
Vi går ut och väntar på den här lilla vändplanen utanför och garageporten öppnas och han kommer ut med en pirra med 4 vinterdäck på.
Mm-hmm. Mm.
Jag fipprar upp min bagagelucka och han tar fram 4 såna här plastpåsar.
Ja, just det.
Mm. Tänkte, men det var ju geschwint.
Ja.
Ja, visst. Och så tar han första däcket och så stoppar han ner den i påsen. Så säger han så här, ja det här däcket är ju punka på, säger han. Och så slänger han in den i min bil.
Nej, nej, det var ju därför du hade däcket här. Mm. För att det inte skulle vara...
Jag kom inte så långt. Jag hamnade med den här... jag såg ut som Edvard Munchs scream. Alltså skriet. Ja. Tar han däck nummer 2. Och så säger han så här... Ja, och den här fälgen blev ju mosad vid krocken. Så att den här det här går inte att åka på. Släng in den i plastpåse. Och någonstans där så återgår min frontallob.
Yeah.
Och så säger jag så här... Fast hold it. Varför kastar du in vinterdäck i min bil som inte går att köra på? Vad tänker du att jag ska göra med?
Det är legit question ändå.
Vad tänker du att jag ska göra med de här vinterdäcken när det blir vinter?
Mm-hmm.
Ska jag komma upp igen då eller?
Mm.
Ja, jaha. Ja, det var ju lite därför vi tror att vi lämnade in däcken. Att de skulle liksom... Ni är väl en däckverkstad, eller ni är en sån här bakvänd däckverkstad. Ja, man lämnar in hela däck och får tillbaka random skador.
Just det.
Men varför? Och så blir jag så här, men vänta. Du ser ju att de är trasiga. Vad tänker du att du stoppar in dem i min bil här nu? Nu får du ta ut dem igen. Aha. Jag ringde ju för 3 veckor sedan och sa att jag skulle komma. Var det dig jag pratade med? Nej, det måste vara. Och sen kommer då en annan kille som gör det enda man kan göra i den här situationen. Och det säger, han kommer ut och så säger jag, jag ringde för 3 veckor sedan. Han säger bara... Oh fuck.
Nej.
Det är det enda jag säger. Ridå. Men det är det här jag vill säga. Det är ändå bättre.
Aha.
Han har ju då svarat på mig och sen har han tänkt så här, jag har 3 veckor på mig.
Mm.
Jag kommer hinna.
Du menar att det är bättre att han direkt medger att han har duffat liksom?
Ja.
Ja, än att försöka lappa.
Och då säger han så här, fan. Ja, du ringde för 3 veckor sedan och då tänkte jag 3 veckor på mig, så tänkte jag att jag skulle fixa dem. Jag har glömt det.
Mm. Ja, jag håller med. Det är snyggt ändå.
Och där rinner ilskan av mig. Jag har också glömt saker.
Det är då du inser att han är en människa trots allt.
Ja, men den första...
Ja. Nej.
Han.
Rövhatt.
Nej. Han är så då säger jag så här, okej, men hörni, nu grabbar. Jag känner mig som knäckehaxan. Tjena ju grabbar. Mm. Nu har jag ju åkt bil här i 3 timmar.
Mm.
Och jag kommer till Stockholm och har med mig 2 vinterdäck. Mm. Och när vintern kommer så kommer jag behöva 4 vinterdäck. Mm. Du vet, jag blir som en sån här... jag blir väldigt tydlig.
Du blir väldigt retorisk, ja. Och verbal.
Och då säger den första killen så här... Ja, men då kanske du kan åka på 2 vinterdäck och 2 sommardäck
sluta.
Upp. Och jag bara, eller så gör vi så här, att ni fixar de här 2 vinterdäcken och så ger jag er min adress. Och så ser ni till att de kommer hela till Stockholm.
Ah.
Och då sätter sig jag och Pia i bilen och så återgår jag till ämnet som jag har varit på så många gånger innan. Om du ska vara bra på en sak i ditt liv, var bra på ditt jobb.
Mm. Mm.
Så ska du hålla på och laga däck.
Mm.
Då är det laga däck du ska vara bra på.
Mm, mm, mm.
Jag kräver inte att du ska liksom laga en god bœuf bourguignon. Jag kräver inte att du ska vara bra på göra en dubbel tålopp på
just
konståkningen.
Nej.
Men du borde laga däck. Och om någon kommer på dig så bör du bara komma med comebacken oh fuck.
Ja,
det är den enda som funkar då, hjärtat.
Ja, jag håller med. Och någon form av problemlösningsförmåga. Är ju bra. Eller ska vi kalla det för serviceinriktad? Mm. Serviceinriktad karaktärsdrag. Mm. Det är att rekommendera de här lägena.
Du behöver tänka två tankar. Det ena är, det här vart inte bra.
Ja. Yeah.
Och den andra tanken är, hur ska jag göra det bra?
Precis. Precis.
Eller så var han född i Farsta. Det är någon av dem.
Ja, men de där går inte alltid samman. Det finns människor som är oerhört duktiga på sitt jobb, men det spelar liksom inte heller någon roll om de inte har den där servicekänslan. Det blir ändå, det blir ändå skit och pannkaka.
Ja.
Min syster var, hon var till en ortoped här om veckan för hon skulle operera sitt knä. Och då råkar den här ortopeden...
Då vill man ju gärna att de är duktiga på det.
Ja, det vill man ju. Det vill man ju verkligen. Ja. Och då råkar den här ortopeden komma från ett annat land och inte prata liksom jättebra svenska, men det var fullt begripligt, det var inga konstigheter så. Men då säger min syster i något läge, för han ger henne massor med information, hon försöker då hänga med i turerna här, vad det är som ska ske. Ja. Och då säger hon, men ursäkta, jag förstår inte riktigt. Förstår du mig inte? Jag har gjort det här i 20 år. Vad är det du inte förstår? Alltså han tar åt sig personligen som att jag har aldrig hört någon tidigare klaga på min svenska. Det är aldrig någon som inte har förstått vad jag har sagt. Så här liksom. Nej, försöker hon då. Inte det. Jag förstår bara inte vad ska hända efter min operation och vad ska du göra under min operation. Kan du förklara lite bättre så jag förstår? Alltså det blir krock så här.
Åh nej.
Säkert svinduktig ortoped. Men inte jättebra med människor, helt enkelt.
Nej, och det är de ju oftast inte. Får jag bara sticka ut näbben och säga det?
Ja, att
det
nu finns du ute väldigt... på djupt vatten, Ljungdahl, men kör då.
Men jag har varit där förr. Ja, jag kan både fjärilsim och vandraren och olika saker. Men jag har ganska hög densitet faktiskt, så att jag sjunker som en sten.
Ja.
Min erfarenhet är att det är väldigt många människor inom läkarskråt där jag tänker att det är jävligt bra att du kan i alla fall din grej.
Mm, mm.
För du borde inte få vara bland folk.
Nej, men faktiskt.
Men om jag får välja på en hjärtkirurg som är bra på hjärtkirurgandet och en hjärtkirurg som är jävligt skön, då går jag på hjärtkirurgandet.
Jag är helt enig, men en bonus vore ju om båda ingredienserna finns ändå.
Ja.
En skön och skicklig hjärtkirurg.
Ja, jag känner ju en sån.
Härligt.
Dr. Vivis man.
Just det. Ja, det är härligt. Ja, men bra rövhattat.
Jag måste ut från cockpit nu. Jag håller på att flyta bort.
Jag förstår det.
Jag har pattsvett.
Jag förstår.
Ja.
Ta hand om er där ute. Och vi hörs och ses snart.
Så jävla stabil sorti.
Ja, vad vill du ha då? Vi hörs och ses på lördag. Klockan 11:15.
Nej, jag tyckte det var klockrent. Alltså, jag köper det rakt av. Jag har aldrig hört en sån stabil...
Lät det övertygande, tycker du?
Gud, ja. Inshallah. Jag hoppas i alla fall att vi ses på lördag allihopa.
Ja, det kan vi göra. Samma här.
Ha det gött.
Ha det bra. Hej.
Bye.